Ja, det har varit en stor glädje för Göris och mig att få vara i Fevik och dela gemenskapen med er kära vänner. Det har varit så fint att få se er alla och mötas så här. I fredags så talade jag om Jesus, vad Jesus fick uppleva och vad Jesus fick gå igenom. Och ikväll så har Herren lagt ordet på mitt hjärta att vi ska se vad Jesus har att säga om de eviga tingen. Han är ju källan till det, och det är ju det allra bästa att gå till källan, för då får vi ju den rätta kunskapen. Och det får vi genom de här orden som vi ska läsa ifrån Lukas evangelium 16 kapitel och den 19 versen. Lukas evangelium 16 och 19. Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde i fest och glans var dag. Men en tiggare som hette Lazarus låg vid hans port full av sår och önskade att han fick äta sig mätt på resterna från den rike mannens bord. Hundarna kom till och med och slickade på hans sår. Så dog tiggaren och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Den rike dog också, han, och begravdes. I dödsriket där han pinades lyfte han blicken och fick långt borta se Abraham och Lazarus vid hans sida. Då ropade han: Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lazarus att doppa fingerspetsen i vatten och fukta min tunga. Jag plågas här i lågorna. Men Abraham svarade: Kom ihåg, mitt barn, att du fick ut det goda medan du levde, liksom Lazarus sitt onda. Nu har han funnit tröst här medan du plågas. Dessutom gapar det en klyfta mellan oss och er, för att det som vill ta sig över från oss till er eller från er till oss inte skall kunna göra det. Mannen sa: Då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus. Jag har 5 bröder, och han måste varna dem så att inte de också kommer hit till detta plågornas ställe. Abraham sa: De har Moses och profeterna. De kan lyssna till dem. Mannen svarade: Nej, fader Abraham, men om någon kommer till dem från de döda omvänder sig. Men Abraham sa: Lyssnar de inte till Moses och profeterna, då låter de inte övertyga sig ens om någon står upp ifrån de döda. De här orden som nu Jesus lyfter fram för oss, då han ställer evighetsfrågan i centrum, så är det ju både varnande ord som Jesus ger genom berättelsen, men också ger han oss uppmuntran när vi läser den här berättelsen, om vi tänker på vilken situation som vi befinner oss i. Evigheten, det är ju någonting som intresserar alla människor. Hur det än är så funderar man ju över det eviga tingen. Och det beror på att evigheten är ju nedlagd i vårt innersta, i vårt hjärta, i vårt liv helt enkelt, ligger evigheten. Och det är ju Gud som ligger bakom detta. Det är ju Gud som har ett avtryck i våra liv helt enkelt. Och han har en bild inom oss, det bär vi alla, oavsett om vi vill acceptera det eller inte. Oavsett om vi tror eller inte, så är vi bärare av evigheten. Och inte ens syndafallet, när synden gjorde sitt inträde här i världen, kunde det utplåna bilden av evigheten inom oss. Den finns alltid där, och vi bär evigheten inom oss, var och en helt enkelt. Vi är alla bärare utav den här bilden, och den kommer alltid att finnas i våra liv, och den kommer aldrig att utplånas. Evigheten ligger så i oss att det är ingenting som vi kan springa ifrån, någon enda av oss. Vi människor har behov inom oss, det är utav det här eviga, när vi funderar på det och det oändliga. Och det är bara i kraft av denna evighetsnatur som vi kan förenas med Herren och uppleva då att få evigt liv inom oss. Och på grund av att evigheten är nedlagd i oss så finns det en bävan hos oss. Och det gör det hos människor. Och det ger sig uttryck, den människa som inte är troende, den bär på en oro, en bävan när man tänker på det eviga. Och många säger så här att jag vågar inte tänka på det. Jag trycker undan helt enkelt. Och vi hade en svägerska, hon sa tala inte om detta, alltså, det är så obehagligt så jag vill inte höra talas om det. Men det ledde inte till frälsning för henne. Men ändå så känner människor där en bävan. Och det är klart att du kanske också känner det, fast du är troende och har levt med Herren under många år, så kanske du också upplever en viss bävan inför detta stora som kommer att hända, att vi ska lämna det här livet och gå in i den eviga världen. Och det som då kan vara det som oroar människor, det är just det där med tanke på att man kan gå förlorad. Man kan gå förlorad helt enkelt. Att inte tro på att vi är evighetsvarelser, det är en själssjukdom som vi har fått i så fall. Då har vi fått en sjukdom i vår själ om vi inte tror att vi är evighetsvarelser. Sen kan man försöka bortförklara det och skjuta det undan ifrån sig. Men det är antikrist ande som säger på det sättet att vi skulle inte ha något evighetsvärde i en gång. Det är antikrist ande helt enkelt som vill komma in i våra liv. Men Jesus ger oss här en klar undervisning om hur evigheten kommer att bli för alla människor. För alla människor. Det lyfter han fram i det här sammanhanget. Och för Jesus så innebär detta att han säger oss att det blir paradis. Eller det blir förtappelse. Inget annat alternativ finns helt enkelt. Det är bara det som gäller. Och därför så blir det så oerhört allvarligt det här med evighetsfrågan egentligen. Himmel eller förtappelse. Och det är en verklighet som fortfarande finns kvar trots alla motsägelser. Så är det ändå så. Man kommer inte ifrån detta faktum. Man vill förringa det. Man vill säga att det är förtappelsen, att den skulle vara då tidsbestämd och allt detta. Det är så man säger. Men Jesus säger här att det finns ingen förändring. Ingen kan komma härifrån och dit eller därifrån och dit. Det finns ingen möjlighet. Utan när man en gång har kommit till den platsen som man kanske både vill och inte ville då, så är det därför att vi har fått uppleva det, att komma inom evighetens gräns. Paradiset är en förgård till himlen. Det är inte själva himlen, utan det är en plats där det som dött i tron på Jesus samlas i väntan på uppståndelsen. Då finns det den platsen där. Och dödsriket är inte detsamma som den brinnande sjön som uppenbarelseboken talar om, utan det är en samlingsplats innan detta sker med den slutliga domen, då man får uppleva den. Dödsriket, eller pinorummet där de förtappade befinner sig mellan döden och den yttersta domen. Det är där man finns under den tiden. Varken paradis eller pinorum är sovrum. Utan alla är medvetna, alla är vakna, alla vet vad som gäller. Mannen i pinorummet, han talade. Och Abraham i paradiset, han svarade. Alltså är det inte det att man har kommit in i ett sovande tillstånd, utan det är livet i dess verklighet. Lukas 16 här talar om aktivitet i paradiset och i pinorummet. Nu är det så att vi alla är på vandring till evigheten. Vi är alla på väg dit. Vi är allesammans resenärer. En vandring som varje människa måste göra helt enkelt. Vi kommer inte ifrån det. Det börjar vid inträdet i den här världen, så börjar vandringen till det eviga, till det oändliga. Och döden, det är inget avslut. Utan döden är själva övergången från detta livet till det liv som finns därefter, till det eviga. Du och jag, vi är på vandring ikväll. Och vandringen, den är olika lång för oss människor. Det blir vi ju påminna om dagligen. Många får vandra en kort sträcka, väldigt kort. En del är bara barn som tidigt får lämna sin familj och man upplever sorgen över detta. Och det är allt för kort tycker vi många gånger. Andra avslutar sin vandring kanske i livets mitt då man upplever att uppbrottet sker. Och många får vandra en lång sträcka, kommer upp i åren, vandrat väldigt många år, årtionde efter årtionde. Och det ser vi bevis på dagligen. Och det är en vandring, säger Jesus, som är under olika förhållanden. En del människor får den rike mannens lott här. Han som upplevde att han kunde leva var dag i glädje och prakt. Han kunde njuta av livet. Han kunde ta för sig vad livet hade att erbjuda. Han behövde inte neka sig någonting egentligen. Utan han upplevde det jordiska goda som fanns där. Och det är inte synd att äga rikedom. Jesus säger inte det. Det är inte synd att ha materiella tillgångar som den här mannen hade. Det säger heller inte Jesus. Det materiella, det är så att det kan ju få en makt över våra liv som det fick över den här mannen. Det hade makt över honom. Han var en förslavad under detta helt enkelt. Det var det enda, det var att njuta, att få del av och bara krama ur så mycket han kunde under sitt jordeliv. Och Jesus säger, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde. Han hade det gott, han hade det bra. Han upplevde det på det sättet. Och genom den här texten så tror jag att Jesus vill varna och åhörarna för den fördömelse som det blir om man föraktar Guds ord och föraktar profeterna i det här fallet. Och naturligtvis också om man blir så egoistisk som den här mannen blev. Då lyfter Jesus fram det. För den här mannen, han behövde inte spana långt efter människor som var i behov av hans hjälp och ingripande. Han kunde bara öppna dörren. Så fanns mannen Lazarus utanför. Då fanns den som behövde hjälp. Då fanns den som var hungrig. Den som inte hade en sovplats. Han som upplevde att han hade sår och svullnader och bulnader över kroppen. Där fanns han utanför dörren. Men det tänkte han aldrig på. Trots att han kunde öppna dörren och sagt, men käre vän, kom in, vi ska ordna till så du får bada, vi ska ordna till så du får lite nya kläder på dig, du ska få mat här och sitta och äta vid mitt bord och vi ska skicka med dig lite mat hem. Nej, det sa han inte, han levde för sig själv den här mannen, och det lyfter Jesus fram i det här sammanhanget. Drivkraften hos den här mannen, det var alltså att njuta. Och han hade inget behov av Gud eller det andliga, utan det var behovet av att tillfredsställa sina kroppsliga behov. Jesus dömer inte den rike mannen för vad han unnar sig själv. Det dömer han inte ut honom för egentligen, utan hans likgiltighet för den arme Lazarus. Han hade stängt till när det gällde att sträcka ut en hjälpande hand till en människa som var i nöd. Andra människor, de får möta samma lott som Lazarus får uppleva. Det är så, vi tycker livet är väldigt orättvist. Och ibland så tycker vi det är konstigt vad en del människor får uppleva. Svåra saker att möta. Vanligt som det var här för Lazarus, det var att man lade dem vid de rike människornas hus för att de skulle få hjälp där. Och Lazarus, han fick ju en del smulor som föll ifrån den rikes bord, förstår vi. Men för hans skötsel så fanns det ingen hjälp, utan det var hjälpen han fick, det var hundarna som kom och slickade hans sår. Här upprepas det som Jesus talade om när prästen och leviten går förbi. Det var också en man som var slagen, som låg där halvdöd, som Jesus berättar om. Och så kommer då Samarien som den räddande och frälsande människan vid det tillfället. Men Jesus upprepar där också hur det kan vara med oss, att vi kan gå förbi nöden. Vi kan ha den nästan in på knutarna och ändå gå förbi. Jesus vill lyfta fram det här alltså, att Lazarus, han upplevde att livet var svårt att leva för honom. Och människor får bära på svåra lidanden många gånger, det får man uppleva. Men Lazarus, han hade någonting annat. Han hade satt sitt hopp till Gud. han hoppades på Gud. Jesus säger att det kom båda till slutet av sitt liv på jorden. Och dit kommer vi ju alla. Så är det för oss. Inträdet i evigheten, det var inte väntat, förstår vi, utav den rike mannen som vi läser om. För han hade satt sitt hopp till det materiella och till livets njutningar. Han ville fortsätta njuta. Han hade inte tänkt ens att han skulle bryta upp på något sätt. Ofta så kommer ju inträdet i evigheten oväntat för väldigt många. Och ibland säger vi det så här: jag undrar om den fick något tillfälle. Jag undrar om den var beredd, kan vi säga. När det kommer så hastigt, när det bara slår ner som en blixt bara, och tråden klipps av och livet försvinner i ett ögonblick. Ja, det är inte tid då kanske att försöka att ordna till vad som behöver ordnas till. Det kommer oväntat. Människor tänker inte på att livet kan avslutas när som helst. För skulle vi göra det, skulle alla göra det, då skulle det bli annorlunda naturligtvis hos varje människa som inte har sin sak klar med Gud. Lazarus satte sitt hopp till Herren. Lazarus får lämna gatan där han hade haft sin där han bodde då tillfälligt. Och den rike mannen får lämna den här ombonade bostaden. Och Jesus säger då väldigt tydligt här alltså att döden inte är något slut på vår tillvaro. Lazarus kommer till Abrahams sköte. Och vilket är paradiset. Änglarna tog ansvaret för att han kom dit. Och tänka, jag tror att det är så. Att änglavärlden är så engagerad när troende människor ska lämna det här jordelivet. Då tror jag på att änglarna kommer för att hämta. De kommer för att vara med och lotsa oss in i den eviga världen. Jag tycker det är underbart det där. För Herren, han har änglar som han sänder ut till dem som ska ärva frälsning. Och då tror jag att det gäller också när vi ska lämna det här jordelivet. Vilken trygghet att veta det här. Att i dödsögonblicket då är Guds änglar närvarande. Vi liksom bara överlåter oss till deras omsorg och så bär de oss in i den eviga världen. Att änglar förde Lazarus alltså till paradiset, det tror inte jag är en engångsföreteelse. Det finns många som har vittnat om det, att änglar har kommit i sjukrum och kommit in där människor har legat för döden. Och en del måste liksom berätta och säga att ja, det var någonting mycket märkligt i rummet där den och den personen låg. Det var som man hörde vingslag utav änglar som var närvarande. Vittnesbörd som talar om att änglarna är engagerade för dem som ska ärva frälsning. Den rike mannen får också en evig bostad i dödsriket. Jesus säger att han låg i plågor. Där kunde han inte njuta, där kunde han inte få någon glädje. Där hade glädjen tagit slut. Och de här plågorna beskrivs som en brännande, förtärande eld som han upplevde. En törst som han var med om. Och den här mannen, nu söker han lindring i sitt tillstånd. Jesus säger han försökte alltså att uppleva någon hjälp ifrån Abrahams sida. Han säger, sänd Lazarus, skicka honom, säger han här, till mig med en droppe vatten. Och då säger Abraham, nej, det är inte möjligt, kom ihåg. Säger han att medan du levde fick ut ditt goda, medan Lazarus då upplevde vad ont var. Hur gärna han än ville glömma sitt förflutna så kunde han inte glömma det. Han var påmindes om det hela tiden, säger Jesus i det här sammanhanget. Och det ligger inte i vår makt att vi kan lindra någon människas nöd när den har gjort sitt inträde i den eviga världen. Ingen av oss kan göra det. Och Lazarus kunde heller inte göra det. Den rike mannen här ber att Lazarus ska gå tillbaka till jorden. Att hans bröder skulle varnas och få ett varningens ord ifrån brodern i pinorummet. Svaret, säger Jesus, det är klart och tydligt. Abraham säger, det har Moses och det har profeterna. Det säger oss att det är inte möjligt helt enkelt att kunna uppleva något sådant ingripande på det sättet. Utan från evigheten kommer inte några predikanter till jorden för att predika att man behöver omvända sig. Det säger Jesus i det här sammanhanget. Utan det är där att det har Mose, säger Jesus, det har profeterna. Det innebär att det finns frälsningsbudskap som vi kan lyssna till och ta del av, som blir oss till frälsning. Sök Herren medan han låter sig finnas, står det ju i hos profeterna. Sök Herren medan han låter sig finnas. Det finns alltså möjligheter att uppleva den nåden här i tiden, och det här vi måste uppleva detta. Svaret blir klart och tydligt. Det har Moses och profeterna. Vad säger den rike mannen då? Nej, säger han. Nej. Han ryter till emot Abraham helt enkelt. Och i det här nejet ser vi den djupaste orsaken till hans fördömelse. Nej. Hans liv på jorden hade varit ett nej till Moses. Ett nej till profeterna. Ett nej till Guds ord helt enkelt. Ett otrons nej som han hade uttryckt många gånger. Ett nej till Guds ord helt enkelt. Han upplevde inte det. Detta otrons nej, det är anledningen till att alla människor kommer i den eviga olyckan. Det är att människor säger nej till Gud, till kallelsen när han kallar. Vi hade förr i tiden en liten traktat, ett litet kort. Där det stod, vad ska jag göra för att bli frälst? Då stod det där, tro på Herren Jesus så blir du med ditt hus frälst. Så vände man på kortet och så stod det, vad ska jag göra för att gå förlorad? Då stod det, ingenting. Ingenting. Man behöver inte göra någonting. Om man inte tar ställning för att bli frälst. Och då behöver man inte göra någonting helt enkelt för att hamna i den olyckan. Skulle det då inte ha en större verkan om Gud sände budskap ifrån dödsriket? Skulle inte det då kunna få människor till att omvända sig, till att förstå att det här är någonting allvarligt? Jesus låter den här mannen säga det här, att om de önskar att de skulle komma där och varna hans bröder. Men det finns alltså ingen möjlighet att uppleva detta på något sätt, för att antagligen är det så här. Om bröderna där hade fått ett besök, ett änglabesök, eller någon hade kommit, så kanske de hade trott att det hade varit en hallucination. Eller någonting underligt som de varit med om. Ett spöke eller vad som helst. Och Jesus säger ju i det här sammanhanget att det ingen skulle kunna bättra sig för det. Om de kommer ifrån den eviga världen och presenterar sig. Det är inte det som är frälsningens budskap, utan det ligger i att lyssna till Guds ordet. När Jesus uppväckte Lazarus i Betania så fanns det ju folk där som samlades, som del kom till tro. Men andra, när de upplevde det stora undret att Jesus för honom ut ifrån graven och han får livet tillbaka, så bestämde de sig för att döda Jesus istället. Så man ser alltså att det är inte alltid säkert att mäktiga andliga upplevelser som har med den eviga världen att göra, att det förändrar människors synsätt på något sätt. Så är det inte. Jesus visar genom den här berättelsen nu att den här mannen vaknade för sent. Han vaknade naturligtvis över sin situation, men Jesus påminner om att det var för sent. Och Jesus visar genom den här berättelsen på ett tillstånd utav förtappelse. Jesus säger något som vi aldrig kan säga. Han säger alltså här att den här mannen gick förlorad. Vi kan inte säga det. För vi vet inte vad Herren gör i slutskedet av varje människas liv. Men Jesus säger att den här mannen, han gick alltså förlorad. Och det var på grund av att han var motståndare till Guds ord och till det som han hade kunnat få ta del av när det gäller Moses och profeterna. Och Jesus ger genom den här berättelsen, så visar han på att det aldrig kommer att ges någon hjälp i den eviga världen när vi väl har kommit dit. Som någon förflyttning ifrån ett pinorum som skulle vara en viss tid och sen så får man flytta in i paradiset, in i den himmelska världen. Det finns inget som Jesus understryker av det och säger att så kommer det bli. Utan här är det tillstånd där det inte finns någon hjälp helt enkelt. Och dödsriket, det är platsen utanför Guds nåd. Det finns ingen nåd i dödsriket. Det finns ingen Guds nåd. Det upphör när det gäller detta. Jesus säger, människosonen har makt att här på jorden förlåta synder. Så det finns ingen möjlighet att uppleva någon nåd när man kommer in i dödsriket. Så säger Jesus vid det här tillfället. Och det här betyder också att rikedomen som han hade kunde inte frälsa. Det kunde inte hjälpa honom. Han hade förvärvat mycket rikedomar och hade det bra på alla sätt och vis. Men det kunde alltså inte frälsa honom och det kunde inte hjälpa honom. Tänk om vi kunde få människor att tänka så. Människor som har det bra på alla sätt och litar så till sin förmögenhet och rikedom och alla de grejer och prylar och materiella ting som man har. Tänk om man kunde övertyga dem att det här frälsar inte. Det är tillfälligt man har det. Det är ju under det vi lever här på jorden. Vi kan dra nytta av det. Men sedan finns det ingen mer nytta med det hela. I dödsriket blir inga böner besvarade. Inga böner blir besvarade. Jesus hänvisar till sitt ord. Ordet har makt att rädda oss och bevara oss om vi lyssnar till det. Den rike mannen, han förstod inte att ta vara på ordet, han begrep inte det, han skjuter det ifrån sig helt enkelt. Och vi måste komma ihåg då när vi tänker på det här att det är vårt nej till Jesu kallelse som för människan till en plats där hon inte vill vara egentligen. Det är just vårt nej. Ingen går förlorad för de många syndernas skull. Det kan finnas hur mycket synd som helst i en människas liv. Den blir förlåten, den kan bli frigjord, den blir frälst och får uppleva förlossning från sin synd. Men tillvaron i evigheten, det bestäms av vår inställning helt enkelt. Vad vi har gjort med Jesus. Herren talar tydligt om det här nu i det här sammanhanget där han lyfter fram detta. En dag kommer människor därför att gå förlorade, därför att de sa nej till Jesus, sa nej till kallelsen, sa nej till att uppleva denna med frälsning. Jesus talar också om, så vi måste dröja inför här, om målet dit Lazarus hade kommit. Vad innebär målet? En underbar härlighet i paradiset. Det ska inte längre hungra. Det ska inte längre törsta, läser vi i Uppenbarelseboken. Det är att komma in på den underbara platsen och planet där det finns hungnad, där man får alla behov tillfredsställda. Och Uppenbarelseboken säger vidare, han ska torka alla tårar från deras ögon. Ingen sorg och ingen klagan. Ingen smärta ska finnas mer. Döden ska inte finnas mer. Det som en gång var, det är borta. Ingen sorg och ingen nöd och ingen klagan. Det finns inga sjukhus i den eviga världen. Det finns inga kyrkogårdar när vi kommer in i den eviga världen. För döden finns inte mer. Det är en fantastisk tillvaro när vi tänker på det här. Målet nu som Jesus talar om, det är nära. Målet är nära. Någon av oss som sitter i mötet här ikväll är närmare evigheten än de andra som sitter här. Kanske är det jag som är allra närmast evigheten. Kanske jag kommer före er dit. Men sanningen är den som man säger. En av oss kommer alltså att vara närmare evigheten. Men alla är vi nära evigheten därför att Jesus snart kommer igen. Alla är vi det. Då kommer vi allesammans uppleva att vi får mötas på skyn som vi sjunger och talar om. Och då är frågan den, när vi tänker på det här så måste vi ändå ställa frågan till varandra, till oss. Är jag redo? Är du redo att möta det här ögonblicket? Som du kanske inte vill att det ska ske, men som ändå kommer att ske. Den som är frälst har ju ett hopp inför evigheten. Paulus säger det, vi sörjer inte som de andra som inte har något hopp. De andra alltså som inte är frälsta, de har inget hopp. för evigheten. Men vi har det här underbara hoppet att se fram emot, att få vara med i den eviga världen. Och vi önskar att den som ofrälstad människor skulle söka Herren i större utsträckning, naturligtvis. Och vi önskar ju på väckelse, vi önskar människors frälsning, och vi ber för det. Vi har möten för att människor ska uppleva det. Därför så behöver vi varna människor. Vi behöver tala med människor om vikten av att söka Herren. Den frälste, den har en evighetshopp, och det är det som vi ser fram emot. Och vi tackar Herren för att han har mött oss på det sättet, så att vi får uppleva den nåden. Jesus ger oss här undervisningen. Han ger oss här kunskap om hur det kommer att bli för oss alla. Och då måste vi alla inrikta oss på det här nu. Nu gäller det för mig att ha allting klart med himlen och med Jesus. Att jag är renad, att jag är ren i Jesu blod. Att jag upplever det och har visshet i mitt hjärta. Och skulle du finnas med i vårt möte ikväll, om du är lite osäker på det här och du vet inte riktigt, jag sök Herren för att få visshet, för det kan vi alla få uppleva. Vissheten av att vara ett Guds barn, att det säger Abba Fader i vårt innersta. Det är väldigt viktigt det här för oss var och en naturligtvis. Det Jesus lyfter fram som är så viktig, evighetsfrågan. Han sätter den i fokus vid det här tillfället. Och det bör det vara för oss gång efter annan när vi är samlade i Herrens namn. Jesus, jag tackar dig för att du vill hjälpa oss att förstå. Förstå vad du säger, Jesus. Och att du hjälper oss, Jesus, också att vi med våra öron hör vad du säger när du talar till oss, Jesus. Och Jesus, du ska hjälpa också att vi som bekänner oss som dina efterföljare har upplevt den nåden, att vi kan vara sådana vittnen som kan påverka människor i vår omgivning, Herre. Människor som vi träffar, människor som vi dagligen möter, Herre. Att vi på något sätt kan påverka dem till att få förstå att det är frälsning man behöver. Men Jesus, vi vet att djävulen söver in människorna med alla slags njutningar som det finns. Precis som den här mannen som du nämner om, som njöt av livet och tyckte allting var underbart. Det är så människor upplever idag. Men Herre, vi ber om nåd över dessa människor att vakna i tid. Vakna i tid, kära Herre. Jesus, nu vet du hur vi har det var och en i våra hjärtan. Och du vet vem det är utav oss som är allra närmast evigheten ikväll. Låt det bli levande för oss, som verklighet för oss. I Jesu dyra namn. Välsigna arbetet här i fortsättningen. Möt med vännerna som är samlade här. Möt med menigheterna som är representerade. Och gör stora ting ännu en gång innan du kommer. I Jesu namn. Amen.